Agneta, för det du delade med oss. Tack Marcus. Bibeltexten för denna söndag är hämtad ifrån Matteus evangeliet kapitel 25. Och vi kan ta fram den på skärmen. Och jag läser och ni följer med där. När människosonen, och för er som går i konfirmation så betyder människosonen Jesus, kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sen ska kungen säga till dem som står till höger: kom ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat på er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sen ska han säga till dem som står till vänster: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också de att fråga: Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem: sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Vi ber. Herre, kom till oss. Hjälp oss att förstå vad du vill säga. Öppna våra hjärtan. Vi ber till dig. Amen. Temat för denna predika är ju Kristi återkomst. Och det kan ju vara bra att veta vad det betyder. Inte för att det är så jätteviktigt, men jag tror att jag har mina papper här nere. Tanken i kristen tro är ju den här, att grunden för kristen tro är ju att Jesus, som vi snart ska fira i julen, att han kommer ifrån Gud och är föds som en människa. Och det finns ju en väldigt revolutionerande tanke i detta, att Gud gör sig lika svag och sårbar som ett barn. Och sedan växer Jesus upp. Han formar sin unika undervisning. Han skapar sina efterföljare. Och sen så kommer det som vi firar kring påsk. Nämligen att Jesus själv ger sitt liv för alla människors frälsning och försoning. Och så firar vi på påskdagen att detta Jesu död inte är slutet, utan Jesus uppstår ifrån de döda. Som någon slags påminnelse om att alla människor kommer att uppstå och leva tillsammans med Gud en dag. Och att Jesu uppståndelse är själva påminnelsen om detta. Det som är så viktigt och avgörande att förstå, det är ju att det Jesus sista Jesus säger till lärjungarna, det är att han ger dem instruktioner om hur de ska göra. Och så säger han, till dess jag kommer tillbaka. Varje söndag när vi firar nattvard, precis som vi ska göra idag, så läser vi i nattvardsbönen en bön om att gör detta tills jag kommer tillbaka. Och vad Jesu, så att säga, tillbakakommande eller återkomst betyder är ju inte så där exakt i detalj beskrivet, men det finns en del levande bilder av en tanke. Men jag tror att innan vi går in på de här detaljerna så måste man förstå själva helhetsbilden. Så nu blir det liksom lite teologi här, om det är okej. Okay. Alltså, den grundläggande tanken är detta, att så som vi kristna tänker, att Jesu död på korset och uppståndelse förändrade vi som människor, vår relation och vår kontakt med Gud. Det var som att kontakten och relationen med Gud var bruten och dysfunktionell. Och genom Jesu död och uppståndelse så återfår man den kontakten. Ett banalt exempel, vi kan vara på det temat. I lördags ägnade jag mig åt att dammsuga bilen, men plötsligt så stannade dammsugaren därför att kontakten hade åkt ut. Och det tar ju ändå någon minut för en så medelintelligent person som börjar förstå vad det är som har hänt. Liksom. Men till slut insåg jag att utan kontakt så fungerar det inte. Jag måste sätta i kontakten i väggen igen och så fortsätter jag ha den kontakten. Och så kan man likna det som är själva grundtanken i kristen tro. Att människans naturliga umgänge och kontakt med Gud är bruten. Och i och med Jesu död uppståndelse så tänker man sig att den är isatt igen. Och det finns en möjlighet för människan att återkoppla kontakten med Gud. Men utmaningen och frågan som många ställer sig är så här. Vad betyder då detta för hela vår värld? Betyder detta att allting har liksom blivit så som Gud har tänkt sig? Betyder det att bara för att den här kontakten är återskapad, betyder det att världen har blivit så som Gud vill? Nej, så är inte alls den bibliska berättelsen. Utan den bibliska berättelsen är detta, att även om kontakten mellan oss människor och Gud har så att säga återupprättats, så lever vi fortfarande i en värld som är full av brister och tillkortakommanden. Och så kan jag säga, ja, men det behöver jag inte läsa Bibeln och förstå. Det räcker med att sätta på nyheterna så vet jag det. Och man kan säga att den här perioden som vi så att säga lever i, brukar man då med hjälp av den bibliska berättelsen eller ett bibliskt språkbruk kallas för någon slags mellanperiod. Alltså mellan att Jesus kom hit på julen och att det blir så som Gud har tänkt sig till slut. Och när man säger Kristi återkomst eller återkomst, då menar man just den här tanken av att det som har hänt med oss på ett andligt sätt, att vi har fått tillbaka kontakten med Gud, det som gör att vi kan uppleva Guds närvaro, som gör att vi kan be till Gud och så vidare, det sker på ett kroppsligt sätt, alltså med hela skapelsen. Precis som vi kan uppleva en förlåtelse, så upplevs ett komplett helande den dagen Jesu återkommer. Alltså det är ju det som vi alla innerst inne längtar efter. Och jag tror att Jesu död uppståndelse på något sätt tydliggör den här skillnaden mellan vad vi liksom drömmer om och längtar efter och hur det faktiskt är. Just eftersom vi kan uppleva Guds närvaro både på ett medvetet och ett omedvetet sätt, just för att vi i någon mening är andliga varelser, så längtar vi ju hela tiden efter det fullkomliga. När vi är sjuka så längtar vi efter att bli friska. Den dagen man ska dö så tänker man att det här kan inte vara så det ska vara tänkt. Att man ska skiljas ifrån dem som går bort. Utan på något sätt så finns det ju en ytterligare koppling däremellan. Och i Romarbrevet till exempel så beskrivs detta som att hela skapelsen lever i någon slags födslovånda innan den har blivit fullkomlig. Och alltså, sådana här saker kan ju vara väldigt svårt att ta till sig. En del av oss har lätt att tänka på abstrakta stora saker. En del av oss kan tycka att det där är liksom bara too much. Det där är bara för mycket. Jag klarar inte av att ta till sig det. Men jag tror ändå det är viktigt att ha den här övergripande bilden om hur det är som Bibeln talar om det. För det hjälper oss också att förstå hur det är här. Men det som är det spännande, det är ju just den här kopplingen mellan vår tro på Gud och vår koppling till det som vi brukar beskriva som anden. Alltså det sättet som vi känner och tar emot Guds närvaro. Och det som händer ibland när vi upplever Gud på ett väldigt nära sätt, det är ju att den nya skapelsen, alltså det fullkomliga så som Gud hade tänkt, det som har hänt när Jesus kommer tillbaka och som i en mening redan har påbörjats genom Jesu uppståndelse, det kommer liksom ibland små, ett litet läckage ifrån framtiden, om man kan beskriva det så. Det liksom sipprar in. Kvaliteter ifrån evigheten sipprar in. Och det är det som händer när man kan uppleva att vi ber för någon som är sjuk och den kan uppleva ett slags helande. Det betyder ju inte att den människan sen aldrig någonsin kommer att dö eller att döden är utrotad eller någonting sånt. Utan det betyder ju att så som det en gång ska vara i framtiden, det fick vi liksom en liten påminnelse om. Det tänds ett litet hopp av ljus här. Och egentligen allt det som vi beskriver som den heliga andes frukter och den heliga andes gåvor, det är ju egentligen så som det ska vara sen i det fullkomliga, i det eviga. Man kan tala om olika saker, att ha en stark tro eller att kunna uppleva Guds närvaro eller att kunna höra och se vad Gud tänker. Och drömmen om framtiden är just detta, att vi ska leva så nära Gud så att vi kan uppleva detta på ett fullt naturligt sätt. Så när vi talar om Kristi återkomst så menar vi det här, att på samma sätt som Gud kom till oss i sitt barn första gången, så kommer Gud, men på ett annat sätt, att komma tillbaka. Och då kommer hela försoningsarbetet som har påbörjats att vara fullbordat. Och jag tror att det ligger i sakens natur att det liksom, vi kan bara ana vad vi menar. Alltså vi kan bara förstå det till en viss gräns. Vi kan inte ha en hel bild. Det finns en rolig teolog som heter Karl Rahner, och det behöver ni verkligen inte lägga på minnet. Men han har presenterat en intressant tanke som gäller både om Gud och om den här typen av frågor. Han säger ungefär så här. Alltså, så långt man kan nå med sin mänskliga tanke, det är att man kan tänka fram till en viss gräns. Alltså att förstå till exempel vad evighet innebär, det är också ett matematiskt svårt problem. Men man kan ju tänka sig var gränsen går för sin förståelse. Alltså jag kan förstå någonting så, som är så stort så att jag inte längre förstår det. Där går någon slags kunskapens gräns. Alltså jag kan se att den gränsen finns. Och då säger Karl Rahner så här, att om man som människa kan tänka sig att mitt förnuft och min uppfattningsförmåga har en gräns, då måste det finnas någonting på andra sidan gränsen. Och så menar han att bara det faktum att vi faktiskt kan tänka oss att någonting är på ett visst sätt, gör ju att det måste finnas någonting på andra sidan. Och det där är en väldigt spännande tanke, och jag finner en viss tröst i det. Men jag tänker att ibland kan det vara väldigt svårt att föreställa sig. Precis som du berättade om i relation till din mamma. Och liksom, vad innebär det här med evigheten? Hur kommer det att vara? Och så plockar man upp någonting man har en glimt av, någonting om träd. Och så har man med sig din föreställningsvärld. Och lite grann så där plockar vi ihop de här bilderna. Men det betyder ju inte, bara för att vi inte har en exakt bild av hur evigheten gestaltar sig eller uttrycker sig, betyder ju inte det att längtan dit skulle vara overklig eller att den inte gör det. Och vi grundar ju den på just de här löftena som finns ifrån Jesus. Vi grundar inte den på vår egen tro, på vår egen förträfflighet, utan vi grundar den på Jesu död och uppståndelse. Alltså hela kyrkans existens bygger på det. Och därför har vi också de här tankarna kring evigheten. Och idag är det domsöndagen. Precis som Simon påpekade så har kanske domsöndagen lite dåligt rykte. Därför att vi tänker ju oss att en dom är någonting. Alltså vi uttrycker oss så här, men sluta döma mig, säger vi så här. Vi säger, alltså det vill säga, vi tror att en dom skulle betyda att någon säger någonting negativt av en. Men om någon av er har varit i en domstol eller fungerar som en jurist, så vet jag att domarens uppgift är ju inte i första hand att uttala negativa saker om människor. Utan en domarens uppgift är ju att avgöra vad det är som är sant. Och det kan ju lika gärna, en dom kan ju lika gärna vara den största befrielsen i en människas liv. Som att det är en dom. Men att när domen kommer, då vet man hur det är. Och jag tror att alla människor som lever har fått uppleva detta mer eller mindre. Att man har känt en slags befrielse när sanningen kommer fram. Om ett litet barn som har ljugit för sina föräldrar, nu kanske inte just ni har gjort det, men kanske ni ändå har sett något annat barn som gjorde det när de var små, sådär, va? Och man präglas av dåligt samvete, så finns det alltid en befrielse när sanningen kommer fram, även om den var obehaglig. Och så kan det vara också som vuxen. Alltså, det har väl hänt mig någon gång att jag har slängt ur mig en sån här som har med ett vit sanning. Har du fått iväg det där mejlet? Så svarar man ja, och så skickar man det. Ungefär så att när meningen var slut så var det ju sant, fast när meningen började så var det inte sant. För man vill liksom inte alltid framstå i lika dålig dagar. Och också sådana där små lögner kan ju ibland leda till någonting väldigt dumt. Och så när sanningen uppdagas så blir det ju alltid en befrielse. Alltså sanningen är alltid en befrielse. Och därför när jag tänker på domsöndagen, så tänker jag nog inte i första hand att det handlar om att Gud dömer oss. Alltså Gud tycker att vi är dåliga. Utan det handlar nog i första hand om att Gud ser oss. Och är det någonting som är helt centralt för oss som människor, så är det att vi får bli sedda. Precis sådana som vi är. Varken mer eller mindre. Och att i detta så finns det en otrolig befriande känsla. Alltså det finns någon inför allting är helt sant. Och det är den totala befrielsen. Alltså det gör ju att all känsla av att förställa mig och låtsas vara någon annan, det försvinner. Och därför finns det en väldig befrielse. Och jag tror att själva tanken på ett evigt liv, eller tanken på evigheten, tanken på den nya skapelsen, den förutsätter just den här känslan av att inte bara att man inte lever i att det inte finns någon sjukdom eller det inte finns någon sorg, alla tårar är torkade och så vidare, utan också den här känslan av att vi lever helt och fullt sant. Vi låtsas inte, vi bär inga masker, vi liksom fejkar inte inför varandra, utan det är precis som det är. Och det förutsätter ju att någon har kunnat se oss. Och därför tror jag att själva grundtanken och önskan, det är ju att det här med domen, det ska liksom vara den största befrielsen för oss människor. Det är verkligen den totala känslan. Om du har förmånen att bo i ett hem, och så har man kanske varit på resa, man kanske har varit lite offentlig person, man kanske har gjort saker, man har träffat, man har varit duktig, man kanske har sålt saker eller köpt saker eller sådär, va? Och det är liksom sådär viktigt om man ska göra rätt. Och så får du komma hem. Och så får du sätta dig i din stol, koka en kopp te och så får du säga liksom, nu är det slut på det där trevliga leendet och ständiga. Alltså, nu får jag göra precis så som det är. Och när vi talar om domsöndagen och Jesu återkomst och domen, då är det liksom ett enda stort men för hela livet, för hela skapelsen. Och det är någonting som vi både längtar efter och som vi behöver. Ska säga någonting om den här spännande berättelsen som vi läser om här. Den är ju ganska brutal. Alltså Jesu liknelse om detta, att Gud delar in folk i två olika delar, den är ju ganska brutal. Men jag tror att den är bra. Och man kan ju fråga sig, alltså man kan läsa den här berättelsen, vi kan ta upp den från Matteus 25 här igen. Vi kan ta den andra bilden, tror jag, som du visade. Alltså dels så gör ju Jesus en slags uppräkning där han säger så här: jag var hungrig och ni gav mig att dricka, jag var törstig. Ni gav mig att äta, så sa han. Jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Alltså, jag tror att för det första så kan man läsa den här berättelsen som en slags att göra lista för en kristen församling. Alltså är det någonting det innebär att vara en kyrka och en kristen församling, så är det ju det här. Alltså här är arbetsbeskrivningen för den kristna församlingen. Jesus säger inte du. Alltså det är inte en individuell bedömning att alla människor ska göra allt detta. Men som en kristen kyrka som på något sätt vill verka i Jesu namn, så är ju det här en bra början. Och jag tänker inte gå igenom den för att se om vi gör det som vi gör eller inte. Men själva idén om att detta är kyrkans uppdrag, det är det här som vi pysslar med, den är ju central. Det är ju det vi lär oss i den här texten. Det är så att säga på ett ytligt plan så betyder det detta. Och man kan säga att på ett lite djupare plan så kan man ju också ställa sig frågan, om du som kristen och troende upplever att Gud uppfattas som långt borta. Om du känner att jag har väldigt svårt att få tag på Jesus. Jag liksom känner att det glider mig. Jag får liksom ingen riktig kontakt. Då kan man ju fråga sig vad Jesus själv säger att han är. Hänger han på de coola ställena? Är han på Liseberg? Är han på de coola barerna och pubberna? Och är han på de fräcka semesterställena? Nej. Alltså om man bara tillbringar sitt liv där, då kanske man riskerar att inte stöta på honom. Faktum är att just i den här beskrivningen så står det ju inte ens att han befinner sig i själva kyrkan. Utan det står att om du har svårt, om du liksom tappar konturen av vad Jesus är någonstans, så tror jag att du kan hitta honom hos de hungriga, hos de törstiga, hos de hemlösa, hos de i fängelset. Jag vet inte om ni ser på TV. Det är inte så inne nu längre, man ska ju hålla på med annat. Sociala medier och julstugan och sånt. Men det fanns ett TV-program som jag råkade se på kvällen av misstag. Därför att jag bara slog på och så var den här barnkanalen inställd. Och så går det ju andra program där på kvällen när barnen sover. Och det var ett program som heter Gills veranda. Och jag har hört många tala gott om det, men jag har aldrig sett det. Och det handlar om en göteborgare som hette Joel. Som är uppvuxen här i Majorna. Han berättar att alla i hans familj, utom han och hans mamma, var någon form av missbrukare. Och han säger att hela hans liv handlade liksom om två saker. Dels om att all trasighet runt omkring. Och sen att de hade en sånt litet mikrokosmos där de liksom höll ihop. Och så sa han, jag har alltid känt mig nära, väldigt, väldigt nära dem som har ett tufft liv. Så han hade utmanat den här gilden, det var väl det som var programidén. Om att han skulle få möta några sådana. Så hon tog liksom i och tog honom till ett amerikanskt fängelse. Så var det ett intressant reportage om hur det fungerar med fängelse och sånt i USA. Och så bad han att få sjunga en sång där. Och om det är någon som tvivlar på att Jesus finns på ett sånt ställe, så kan man titta på det TV-programmet. Det var helt otroligt. När han kom dit, jag vet inte om han... liksom vilken religiös etikett han har på sig. Det känns inte så jätteintressant. Men han kom dit och han hade liksom ett öppet hjärta. Han sa, jag är här för jag vill liksom visa er kärlek. Och så sjöng han en sång som hette någonting med road. Heter det. Någonting om vägen. Så va? Och det kan tyckas ganska oansenligt. Men så sjöng de ju väldigt bra. Sådär, va? Och alla grät. De som sjöng grät. De som satt i fängelset grät så, va? Och så tänkte jag, det här. Alltså jag tolkar inte detta på något annat sätt än att man har hittat någonting här. Och jag tror att det är detta. Jag tror att de har kommit på att det var där Jesus var. Det var där Gud var. Det blev liksom gudstjänst. Fast det stod ju inte det. Alltså, det är det, va? Men sen tror jag det finns ännu en sak på ett djupare plan. I den här texten. Och det handlar ju om det här, om de människorna som går bort. Alltså Jesus är ju oerhört brutal här. Och han visar ju bort en viss typ av människor. Och skickar iväg dem på domens dag. Och det intressanta med dem, det är att de har en enda sak att säga. Vi har väl aldrig gjort något fel? Vi har väl aldrig gjort något fel? Alltså det handlade inte om, egentligen, om de hade gjort rätt eller fel. Så tolkar jag berättelsen. Utan det handlar om hur de såg på sig själva. De sa, men vi har väl aldrig. Alltså, vi har väl aldrig gjort något sånt. Och är det intressant om man läser, om man följer berättelsen med Jesus, så är det som att Jesus välkomnar alla slags människor. Det finns högt uppsatta politiker som kommer smygandes till honom på natten. Det finns människor som lever i utkanten. Det finns sjuka spetälskare. Det finns vanliga framgångsrika småföretag. Alltså alla typer av människor kommer till Jesus. Men det finns en typ av människor som han hela tiden vänder sig emot. Och det är de som han kallar för de självrättfärdiga. Eller de som liksom tänker att jag gör aldrig något fel. Alltså de som tänker, jag är, alltså när alla andra misslyckas, då är det jag som står kvar. I'm this middle point of this village. Det är liksom, när alla andra i Fiskebäck viker ner sig, då är det jag som står kvar. Jag står för rätt och fel, jag står för moral. Det är jag som har det. Folk tvekar, men inte jag. Så va. Det är den inställningen som Jesus säger. Alltså det finns så många sätt att göra rätt och fel på, men det finns ett sätt som alltid är fel, och det är det. Liksom den självrättfärdigheten av att man inte begår något fel. Och det är därför som vi i den här kyrkan och i alla kristna kyrkor har någon form av bekännelsemoment inbyggt i varje gudstjänst. Alltså vi behöver minst en gång i veckan påminna oss om att även om inte jag kommer på ett enda fel jag har gjort, så har jag gjort fel. Därför att det är liksom det som är hela grunden. Det gör ju att jag kan identifiera mig med den som ligger naken och hemlös, eller den som flyr hit, eller den som sitter i fängelse. Alltså jag klarar av att påminna mig om att det där kunde varit jag. Det kunde precis lika gärna hänt mig. Och sanningen är ju att jag tror att på något sätt inför mötet med Gud, skaparen av hela universum, det heligaste som finns, så är det inte många människor som känner så. Men om man ändå gör det, så tänker nog Gud så här, att om du känner att det inte finns någonting hos dig som har ju blivit fel, om du känner att du är den perfekta människan, voilà, då klarar du ditt evigheten utan mig. Men om Gud säger så här, att om du känner att jag räcker inte till, då finns jag här. Då har jag dött för dig, jag har uppstått för dig, och min nåd är allt du behöver. Och sen tror jag att det är precis så här. Att när jag satte mig ner och skulle förbereda den här predikan, så insåg jag att vi predikar nog lite för sällan om Jesu återkomst, om evigheten, om de här frågorna. För det finns så många saker som finns här. Och det är ju så påtagligt. Just nu, och så kanske det alltid är i en kyrka, men så är det nu också, så finns det många i vår församling som liksom har fått tråkiga sjukdomsbesked. Eller flera stycken. Om att, som ser ganska dystra ut. Och varje gång något sånt händer, så påminns man ju om att livet varar inte för evigt. Och då blir de här frågorna plötsligt inte, då blir de så viktiga. Alltså det här att vi påminner oss om detta. Om att vi kan ha ett hopp som är längre än detta. Om att vi kan ha en tröst. Och att man inte ens behöver möta döden med en större rädsla. Utan man vet att det finns någon som tar emot oss. Och som dömer oss helt och fullt rättvist. Och att därför blir ju inte döden känslan av att man skulle möta antingen att man förintas eller att man skulle möta någon som dömer en strängt. Utan därför blir ju det mötet den här känslan av att man kommer hem. Här, 100% sedd, 100% kan jag vara den jag var. Det finns ingenting att frukta eller oroa sig för. Vi ber. Herre, tack för att vi får försöka gräva i ditt ord och förstå vad det betyder. Tack för att du kan tala till oss i och genom ditt ord. Herre, hjälp oss att längta efter domens dag. Förstå att det är den största befrielsen som finns. Kom, helige Ande, och påminns oss också om den verkligheten.